Okej, men då är vi live här nu.
Ja, Jon Morvin heter jag. Jobbar som kardiolog i Malmö och sitter här tillsammans med
Marcus Olsson som jobbar som internmedicinare i Malmö.
Yes.
Podden görs i samarbete med Böhringer Ingelheim.
Och idag så ska vi passa nog ha det, prata om det svåra samtalet. Lite olika aspekter av det. Vi kommer in, hur definieras det, vad ska ingå i det och så vidare.
Låter lite som en Bergman-film har jag tänkt. Alltså. Ja. Det svåra samtal. Trolösa och det sjunde insäget och sen den stora hitten. Det svåra samtalet.
Ja, är det så du inleder din? Det är jag som är döden. Inleder du brytpunktssamtalet?
Uff.
Ja, det kanske är effektivt. Ja. Ja, men bra. Eller bra.
Men alltså, ska vi... Jag tänkte att...
Du har ju några punkter där.
Ja, precis. Det svåra samtalet, vad tänker vi på? Liksom? Vad innefattar det? Det innefattar för oss inte samma sak som det kanske... innebär för en primärvårdsläkare liksom, eller en onkolog liksom.
Nej.
Vad tänker du? Vad ingår liksom?
Ja, men jag tycker som sjukhusknuten liksom till stor del så handlar det ju många gånger om beslut om behandlingsbegränsning. Till exempel då HLR, alltså hjärt-lungräddning, ja eller nej. Är patienten lämplig för intensivvård? Är den lämplig för intermediärvård? Alltså... Mm.
Och den är ju rätt ny eftersom intermediärvården är en relativt ny vårdform. Så den är ju väldigt, väldigt svår.
Ja.
Där finns ju sånt sett något skrivet någonstans liksom kring begränsning av intermediärvård. Så där har man ju förmodligen då liksom lokala rutiner som sagt kan skilja liksom i...
Och man kan väl säga liksom grovt förenklat kan man väl säga att förutom intubation och dialys så kan man ju göra mycket inom intermediärvården. Absolut. Eller motsvarande intensivvård.
Absolut. Och där finns ju, alltså om man tittar på EU, alltså nu är det olika journalsystem i olika delar av landet, va? Men det journalsystem som vi har här nere i Skåne liksom, miljö, där finns ju en IVAs vårdbegränsningar, där specificerar man ju liksom åtgärder liksom. Det vill säga att patienten kanske är behörig för intubation men inte för dialys eller vad det kan vara för någonting.
Ja.
Så det är kanske där man behöver landa till slut om man ska liksom på något struktureras vis även begränsa intermediärvården. För intermediärvården är ju definitionsmässigt liksom en form av intensivvård som bedrivs på plats annan än en intensivvårdsavdelning. Ja. Så om man begränsar intensivvården för människor så ska man väl också liksom tänka till innan man liksom lastar på full intermediärvård. Liksom.
Absolut.
Sen tänker
och både, man kan väl säga både tänket inom intensivvård är att det ska ju vara en brygga till någonting. Alltså hamnar du i respirator så ska du ha en chans att komma ur den. Och komma ur den till ett meningsfullt liv. Liksom. Och det är ju samma princip ska ju egentligen gälla all behandling.
Ja, absolut.
Och den här graderingen av åtgärder kan man ju ha, vi har ganska ofta då på hjärtavdelningen att man har vid ett HLR att man har en differentierad mellan då en defibrillerbar rytm. Så att om patienten får ett ventrikelflimmer eller en ventrikeltachykardi så kan de defibrilleras, men om de får en asystoli så är det inga åtgärder. Och det kan man diskutera. Liksom. Det kan bli en gråzon. Det kan bidra till en otydlighet kanske hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Sen samtidigt kan det vara liksom medicinskt motiverat att en patient som är väldigt arytmogen eller har en hög risk för farliga livshotande arytmier som vi lätt, eller lätt, men som man på ett snabbt sätt kan åtgärda. Som
lite ström kan fixa liksom.
Som lite ström kan fixa, precis. Ja, men det är likström.
Ja, enbart växelström, ingen likström. Men det, alltså den modellen, alltså man kan väl tänka på det som en modifierad alltså HLR. Den är egentligen... Den är precis som du säger, den är lite omtvistad för att den kräver dels att man har patienterna övervakade, den kräver att du har patienterna telemetri plats och den kräver också lite erfarenhet att liksom förstå vad detta innebär och kanske är vanligast på en kardiologs avdelning snarare än något annat.
Ja.
Men den är faktiskt, jag skulle säga vetenskapligt sett, så är den nästan optimal faktiskt. Mm. För att det, liksom den absolut viktigaste faktorn för att liksom överleva ett hjärtstopp till exempel. Man har tittat massa saker där. Kan du överleva ett hjärtstopp med, om du har cancer, om du har njursvikt, om du har hjärtsvikt och det ena och det andra. Liksom. Men vad det kokar ner till så är det liksom, vilken primär rytm har du när du går in i ett hjärtstopp. Liksom. Och har du då en defibrillerbar rytm så har du liksom oerhört mycket högre chanser till... till ett bra utfall eller good outcome som man säger än om du inte har det. Så det är, skulle jag våga passa, den enskilt viktigaste faktorn, och här sätter man den i centrum liksom. Så det är egentligen optimalt, men det kräver då liksom erfarenhet och telemetri övervakning annars så går det liksom inte att komma dit liksom. Ja, sen tänkte jag, det är en annan sak som ingår förutom vårdbegränsningarna i brytpunktssamtal där vi båda liksom har hyfsad erfarenhet skulle jag säga. Och sen tänkte jag också liksom ta upp sjukdomsbesked, alltså ett svårt sjukdomsbesked, det borde också ingå i konceptet det svåra samtalet. Och där för min del så blir det väl inte så himla ofta jag kan leverera liksom en helt färdig diagnos. Jag tänker om man har en patient med en malign sjukdom och kanske man har gjort en pleuratappning och skickat iväg det för analys. Sen kommer den patienten flyttas från min akutvårdsavdelning. Nej, så jag har sällan det liksom definitiva alltså det är sällan jag ger det definitiva beskedet liksom på någonting. Det är kanske mer för liksom en kirurg eller onkologmottagning eller avdelning. Där är det sagt vanligare liksom. Men det är klart ni på kardiologen liksom går in och berättar för någon gammal dam att hjärtat knappt pumpar liksom. Och det har jag också bland mina patienter ibland liksom. Men det är nog vanligare för mottagningsverksamheten skulle jag tänka mig. Ja, men sen tänkte jag faktiskt skulle snacka om elefanten i rummet. Alltså, vi vet alla liksom att liksom läkarna är rätt dåliga på att ha de allvarliga samtalen med patienterna. Och jag tror att vi liksom är rätt rädda för att ha de samtalen. Vad tror du?
Jo, alltså uppenbarligen så drar man ju sig för det. Inte alltid, men
varför?
Ja, det är väl på något sätt, jag vet inte om det är att man liksom konfronterar sin egen dödlighet eller om det är, ja, det är väl ingen som gillar att komma med tråkiga besked.
Alltså, det kanske.
Don't shoot the messenger, liksom. Ja. Men, men samtidigt, även om det är jobbigt så är det bara att göra. Det ingår, liksom, det är en väldigt viktig del av ens arbetsuppgift att göra. Och gör man inte det så lägger man över det på någon kollega som får ta det i nacken. För det tycker jag kan vara rätt tråkigt om man...
De kollegorna är ju rätt, de stör man sig på.
Ja, men lite så.
Det är så plågsamt uppenbart att detta skulle gjorts igår. Liksom.
Exakt. Så man kommer in som jour eller man kommer in på natten. Det är en svårt sjuk patient som har en hopplös sjukdom, vad det nu än är, va? Och man har duckat för det här jobbiga samtalet. Och sen så ska man göra det med liksom ont om tid och i en akut situation.
Ja, kontra någon som har haft hand om patienten i 3 dagar. Liksom.
Ja, precis. Och även egentligen, och där är jag själv dålig, jag tror många är dåliga, alltså, på mottagningen är egentligen det optimala stället att ha en diskussion. Vad händer när du försämras? Liksom?
Mm, mm.
Det är sällan jag har det. Men det borde man definitivt ha oftare. Jag vet, onkologerna är kanske lite bättre på att ha det, men även...
Om man bara pratar om, i alla fall vår klinik kanske är regionalt, det vet jag inte, men så här framtidsanteckning, liksom, framtidssamtal.
Ja, okej. Okay.
Alltså lägga någon form av karta liksom, för hur man ska gå tillväga liksom, vid en förväntad försämring. Liksom.
Ja.
Det tycker jag är rätt klokt att försöka lägga steget. För det är egentligen det man, alltså när det kommer till många av de samtalen jag har med patienter kring behandlingsbegränsningar, är ju i praktiken det. Liksom.
Mm.
Att just nu gör vi det här, men liksom, om detta och detta händer så är vi begränsade.
Ja, kan precis. Göra, liksom.
Jag tänkte, alltså du var ledande här såklart, jag har ju en gång i tiden då forskat lite på hjärtstopp specifikt liksom, och då intresserar mig lite för de etiska aspekterna och den forskning som finns kring detta, och det är ju plågsamt uppenbart då liksom att vi i rätt låg utsträckning har de här allvarliga samtalen med patienterna, även om jag tror att det har förbättrats sedan den här forskningen då som jag tittar på, den är från tidigt 00-tal liksom. Men jo, vi gör det i låg utsträckning, det är visat liksom, och vi gömmer oss ofta bakom en skev bild av att patienterna får illa av att få den här informationen liksom.
Mm.
De studierna jag tittade på, det visade liksom att merparten av patienterna uppskattar att vi talar klarspråk med dem, att vi har de här samtalen. Tvärt emot vad många då liksom hävdar. Sen finns det alltid människor som kanske skulle fara väldigt illa av, ja, men du kan ju ha en patient med liksom ett generaliserat ångestsyndrom som kommer liksom tycka det är oerhört plågsamt att ha den här diskussionen och lida av det. De finns ju, men de är inte många. Liksom. Mm. Det tror man ska ha med sig. Det är viktigt att poängtera att de flesta patienter uppskattar att vi talar klarspråk. Liksom.
Mm. Och också att man gör det i tid. Va? Alltså att det är svårt att fatta eller... Och där, alltså om man har CPAP eller NIV-masken på och liksom 70 i blodtryck, så är det svårt att liksom ta åt sig information och få någon slags mening i den diskussionen.
Det är ju hemskt att behöva ha ett sånt samtal under de förutsättningarna, men det händer ibland liksom. Ja. Det som också var väldigt hemskt var att behöva ha de här, jag tänker tillbaka på pandemiåren liksom, och behöva ha de här samtalen i covid-mundering.
Nej, alltså. Visst. Det var
alltså det gjorde ont i hjärtat. När man hade, alltså jag lyfte på masken ibland bara så de fick se ett ansikte liksom, och så fick jag liksom bryta mot rådande hygienförskrifter, för det kändes så fruktansvärt fel att sitta och snacka med någon om de här sakerna i munskydd, visir liksom.
Ja, man såg. Alltså. Och så helt enimmade glasögon.
Exakt. alltså kan du tänka dig liksom? Ja. Usch. En intressant aspekt av de här samtalen liksom, om vi nu tänker på, vi kan börja med HLR egentligen liksom. För det är studerat liksom. Vad vet patienterna? Alltså, vad vet de om hjärt-lungregn till exempel?
De vet att efter 4 kompressioner så lever 99%.
Ja, har de sett. Typ. Och efter en def på en asystoli liksom, så sitter man upp liksom, och är åter till livet. Liksom. Men det är precis dit det kommer. De flesta människorna vet väldigt lite om hjärt-lungräddning, och det de vet har de fått från TV. Liksom.
Mm.
Det är faktiskt visat liksom, att det är den största källan till nuvarande kunskap kring hjärt-lungräddning. Så är det TV, alltså sjukhusserier. Liksom.
Ja.
Och de är ju, ska vi säga, något friserade, de utfallen i sjukhusserierna. Så därför är det ju jätteviktigt att man liksom förklarar och informerar. Och där vet jag att man lokalt hos oss körde, jag tror man har, faktiskt man fortfarande har det, att man har en broschyr och man lämnar ut till folk där det står lite information kring hjärt-lungräddning och vad det innebär. Så.
När du lämnar ut den?
Alltså när de skrivs in liksom, så på avdelningen så får de en liten informationsbroschyr. Inte på alla avdelningar, utan det är väl en av medicinavdelningen som har kört det.
Ja, okay.
Jag vet inte exakt hur uppföljningen, vad den liksom har landat i. Men det är ett beundransvärt initiativ, tycker jag, och det är rätt viktigt. Att det var en av mina konklusioner när jag skrev min avhandling också, liksom, att det, eller kanske inte avhandling, men när jag har varit runt och föreläst lite om det, liksom, att det finns ett stort behov av att liksom utbilda befolkningen i vad detta innebär, liksom, för de har så skev bild. Liksom. Mm.
Och det står ju, det brukar ändå stå, för det har man ändå blivit väldigt bra. Det finns ju, alltså defibrillatorer finns ju överallt nu, känns det som. Men där brukar vara någon liten informationsruta att vad är siffrorna? 7 av 10 klarar sig inte, liksom. Eller ja, jag kan
det,
inte.
Ja, är det
alltså utanför sjukhuset.
Ja, då är det ju ännu sämre.
Eller data. 9 av 10.
Då är det lite optimistisk data. Alltså. Men hur länge jag tittar på dem, den ligger väl där någonstans, alltså 10% tror jag. Ja. 10-15 kanske. Och så är den dubbelt så hög idag på Hjärtstopp sjukhus, liksom. Sen tänkte jag, förutom Hjärtstopp då, liksom, att liksom IVA begränsa en individ är ju väldigt, väldigt svårt för någon som inte jobbar nära eller inom intensivvården, mm. liksom. Och det har vi pratat om tidigare, liksom, men det här innan vi börjar med intermediärvård till exempel på vår klinik, så uttalar jag mig aldrig om den här patienten ska gå vidare till IVA vid försämring eller inte. Sen allt eftersom vi har bedrivit intermediärvård och då jobbat nära intensivvården, vi har ju dagliga avstämningar med dem, liksom. Och det är många av våra patienter går dit, och ibland tar vi ju ner då från intensivvården, så då har man med åren fått lite bättre känsla för vad som krävs, liksom, av en kropp för att klara en intensivvård på ett bra vis, liksom. Och framförallt också, om jag får återkomma till pandemiåren, så blev det ju liksom väldigt uppenbart under de åren alltså vilken börda det är för en kropp att genomgå en intensivvård. När vi dels skickade upp till IVA, liksom, många patienter, och även tog emot, liksom, post-IVA. Och det var en stor lärdom för mig, måste jag säga. Liksom, för då såg man bara, man lagt en vecka i respirator och kommer tillbaka, liksom, i ett skick som man aldrig hade kunnat drömma om. Alltså, de kunde ju vara helt utslagna. Liksom. Mm. Kunde ju liksom, alltså de är så medtagna, var så medtagna som kunde inte ringa på en klocka, liksom, som hänger upp bredvid i sängen. Och då förstår man, liksom, då förstår, för mig blev det väldigt uppenbart, bara gud, alltså.
Det
trodde jag inte riktigt, liksom, att det var så pass krävande. Och så sedan dess har det blivit, för mig personligen har det blivit lite lättare att tala om, liksom, ska den här patienten intensivvård. Sen är det skillnad på intensivvård och intensivvård. All intensivvård kräver ju liksom inte att du ligger i respirator, till exempel.
Nej.
Det kan ju vara liksom en sån här så kallad prismadialys, liksom, en kontinuerlig dialys som krävs. Men att ligga i respirator en vecka, det blev väldigt uppenbart hur mycket det tog på en kropp för mig. Alltså. Vad har du för erfarenhet, liksom, kring IVA, ja och nej, liksom?
Jag tycker nog att den, liksom, dialogen fungerar ganska bra. Alltså om jag har en patient som är skör på avdelningen, som är liksom där jag känner att det här kan gå fel, liksom. Mm. Så försöker jag tänka igenom och lägga en plan. Vad är nästa steg? Och det kan vara antingen, liksom, intensivvård eller mer specifik kardiologisk intensivvård, alltså om de ska ha mekanisk cirkulatoriskt stöd och sådana saker. Och har man någon patient som är, ja, men där man ändå, det låter, men man har någon slags magkänsla att det här kan gå åt fel håll, att man har en ganska tidig diskussion med IVA eller med TIVA eller vad det nu är, och liksom bollar och bara, den här, bara så ni vet, jag har en här, liksom. Vad är era tankar?
Ja, men så brukar jag också göra. Jag tycker det är klokt och rimligt att man involverar dem tidigt. Och
så att det inte blir återigen, liksom, tre
på natten. Landa på jouren,
tre på natten, och när det är liksom kaos.
Mm.
Så har man funderat igenom det här, man har dokumenterat det. Vilket det är också, tycker jag, schysst mot jour och även all vårdpersonal. Att man, när man har haft de här brytpunktssamtalen, man dokumenterar liksom, det här pratade vi om. Det här gäller liksom. Mm. Så behöver den diskussionen inte komma.
Schysst mot både patient och anhörig också, och skulle jag
precis
säga.
Liksom. Mm.
Jag tänkte nämna lite om de etiska rekommendationerna kring... Nu är det ju så specifikt hjärt-lungräddning ska sägas. Liksom. Jag har inte sett några etiska rekommendationer kring... att avstå från intensivvård till exempel. Men det är liksom egentligen... Det är två huvudspår kan man säga. Och det ena huvudspåret är en patient som är beslutskapabel. Och det andra huvudspåret är en patient som inte är beslutskapabel. Och då skrivs det liksom i lagtext och etiska rekommendationer liksom att beslut om att avstå till exempel hjärt-lungräddning ska i största möjliga mån ske i samråd med patienten.
Mm.
Och det innebär att har du en beslutskapabel patient så har du ett ansvar att informera och att fatta beslut i samråd med, men du har inte en automatiskt, så som man ofta hör, en skyldighet att berätta för sig 89-åriga Göte här liksom. Du har inte ett ansvar att informera hans dotter om detta liksom, till exempel. Mm. Det tycker man ofta stöter på, liksom, att har du pratat med dottern? Är Göte beslutskapabel så har du ingen skyldighet att informera dottern, såvida han inte specifikt ber om det. Det gör patienter ibland, liksom, mm. att skulle du kunna snacka med mina barn och sånt. Och då klart man tar det också. Va? Men,
eller kan det vara sjuksköterskan som ber om det. Alltså, annars får händer på nacken så...
Men om patienten inte är beslutskapabel, så att ha en kognitiv sviktande patient som kan vara sviktande på grund av akut sjukdom eller en demenssjukdom och sådär, då åligger det dig att ta och dra det här via anhöriga.
Återigen att det till syvende sist är det liksom ett medicinskt beslut.
Ja,
så att, och det är egentligen också ett sätt att skydda både patient och anhöriga. Att de ska inte känna att nej, men jag liksom sa att hjärtan skulle få vård. Ja. Alltså så står de med den pucken.
Ja, men det tycker jag vi kan återkomma till just den aspekten. För det är ju en vanlig pitfall kan man säga. Fallgrop heter det på svenska. Ja. Kan slänga oss med svenska tarmast.
Du nej, riktar det till en bred publik.
Nej, men vi återkommer till det. Jag tar upp den bollen lite senare. Alltså, för att det är helt rätt som du säger. Alltså, det har varit med flera gånger och faktiskt jag förhoppningsvis lärt mig lite av hur man lägger upp ett samtal på ett bra vis. Alltså. Sen hade jag hade en ingång som jag tyckte lät rätt smart, alltså jag vet inte om den är det egentligen, men liksom i de svåra samtalen så finns det liksom en balans mellan liksom att vara auktoritär på ena sidan, säga att så här är det, så här ser förutsättningarna ut liksom, så här ska vi göra, mot å andra sidan att vara empatisk liksom, och att vara lite mjukare liksom, och mer inkännande, och att vissa patienter behöver lite mer av det ena och andra patienter behöver lite mer av det andra på något vis, och det är kanske inte så jäkla mycket, jag är i någon form av motsättning i mitt huvud finns ändå mellan de här liksom. Att det du vinner i aktivitet riskerar du liksom förlora i empati liksom, och vice versa, eller? Vad tycker du?
Ja, jag tror, men det är som ibland, ja, det är svårt va, men ibland kan det ju vara en lättnad eller liksom en slags befrielse att någon annan fattar jobbiga beslut åt en liksom.
Mm.
Och det är ju per definition ett ganska jobbigt beslut liksom, hur man ställer sig till om man dör. Så där kan ju den liksom, mer auktoritära, jag tycker egentligen inte de står i motsättning till varandra, att man kan ju vara liksom,
de måste man göra, kan vara de kan göra.
Ja, exakt. Man kan ju vara empatisk med auktoritet.
Ja, man kan väl det, antar jag. Men det är ändå, det måste finnas en balans mellan de två. Jag tycker ändå att de drar åt lite Alltså i och med att om du fokar för mycket på den ena så riskerar den andra att lida på något vis liksom.
Mm.
Men jag tror också att det går att kombinera och att det måste kombineras liksom.
Jag brukar lägga upp det, alltså om jag har en patient då, som det kan vara egentligen allt från att man ska fatta ett beslut om HLR eller att jag bedömer att patienten inte är kandidat för någon klaffbyte till exempel. De har rutten klaff men är så sjuka i allt övrigt så att de kommer liksom inte få någon nytta av den. Men jag brukar vända lite på det där samtalet. Så jag liksom inleder med att nu kommer vi göra allt för att du ska må så bra som möjligt och inte ha ont och hjälpa dig med andningen liksom. Så blir de lite glada och sen kommer i sig kommer yxan, men att man lägger upp det, för det är det man gör ju. Alltså det är inte, annars är det så hemskt att man bara tar väck det. Om du dör så ska vi inte göra någonting. Nej, att man precis. Inleder med det är rätt hårt.